Jesus, att vi får sitta här inför dig den här söndag förmiddagen. Tillsammans, sida vid sida, inför dig. Tack för en särskild söndag. Och att det inte är någon slump att vi är här. Utan vi är här därför att du har gjort så att det är så. Och nu ber vi för resten av den här gudstjänsten. Att vi skulle få ära dig, tillbe dig, men också få röras, beröras av dig på djupet. Du känner oss och vet hur vi har det. Du vet vad vi brottas med, vad vi tänker på. Vilka böner vi har till dig och vad vi gläds över och tackar dig för. Du känner våra frågor och vår oro. Men nu sitter vi här inför dig och vi ber att ditt ord skulle få tala på det sätt som du har gjort i alla tider till människor och samhällen och till din värld. Tala till oss idag genom ditt ord. Berör oss på djupet. Förändra oss, fördjupa oss och låt oss se dig och lära känna dig lite mer. I Jesu namn. Amen. Det är valtider, det har väl inte undgått någon, gissar jag. Och i de här valtiderna så blir det mycket samtal. Runt fikaborden, när man möts, man dryftar ett och annat. Och ibland så blir det liksom, ja, att vi tänker olika. Och till slut när man har diskuterat en stund så vet man inte vad man tänker och hur man ska tänka. Och man blir känner en vilsenhet. Och man lyssnar på den och sen hör man på den. Och ja, jag vet inte om ni känner igen det eller? Man är rätt vilsen. Jag kan känna mig jättevilsen. Jag mötte Lars Adaktusson igår. Plötsligt är han live framför en nere på Fest i Väst. Och det är lite skillnad att möta någon live och inte på en plansch. Han var mycket längre. Och inte så kraftig som jag trodde. Jag vet inte vad jag tänkt. Men ja, mycket trevlig man i alla fall. Vi bytte några ord. Några trevliga hälsningsfraser typ. Sen blev det inte mer. Men just det där. Det är lite speciellt de här tiderna. Om man själv ska välja, bestämma sig nästa söndag. Och så kan det ju vara i massa frågor. Vi hade fikabordet inne på expeditionen här om dagen, så blev det, så tog någon upp i den änden. Ja, men det här, ja, jag lyssnade på den här och så bom bom bom. Och då började en annan i andra änden skruva på sig och säga, ja, men det här då? Nu var det inte om politik, utan nu var det om tron. Om vad Bibeln säger. Och då började den skruva på sig, ja, men det här, det står ju så här och det är ju så här. Och så sitter jag där som pastor. Och känner det här att, ja, nu borde jag ju säga något här, känns det som. Och så känner man att, nej, jag har... Hoppsan. Alltså, hur svårt kan det vara? Jag har ju lärt mig som liten att man måste börja med rätt knapp först. Så kommer de andra i sin ordning. Tids nog. Men man måste börja med den rätt knapp först. Och så tänker jag att det är med tron också. Alla de här frågorna som vi inte har full koll på. Alla de här frågorna som vi inte vet hur vi ska tolka eller läsa. Hur vi ska förstå. Men på en punkt har Gud varit väldigt, väldigt tydlig. Och jag ska ta med er till, nu ser det bra ut, Blev ni nervösa innan eller? Vad har hon gjort? Nu ska jag ta med er till Apostlagärningarna. Några verser där som vi ska bara titta på ganska kort. Det är Paulus och han var en fena på att predika. Så egentligen räcker det att vi läser de här verserna så har vi predikan. Han stod inför folket i Aten. I Areopagen där man samlades och diskuterade allt. Det var en levande stad. Mångkulturell. Mångreligiös. Och det som har hänt innan här är att Paulus har gått runt i Aten och tittat på alla altare som var resta till olika gudar. Och så fanns det ett altare där det stod till en okänd gud. Och då är Paulus så smart. Så när han ställer sig där och talar så säger han: ni har ett altare här till en okänd gud. Ni är noga med religiösa ting. Och så börjar han berätta: jag känner den guden som ni tillber vid det okända gudens altare. Och så berättar han om Jesus. Och så säger han det här ifrån Apostlagärningarna. Ni får läsa förgrejen till predikan hemma. Men han landar i detta. Och så säger han. Apostlagärningarna 17 och jag börjar på vers 30 i slutet på hans predikan. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Man skulle kunna säga att där kokar Paulus ner evangeliet i ett par versar. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Det är ganska kaxigt. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. I den gamla översätt, eller ja, 1917 så står det. Men nu ålägger han alla människor att överallt omvända sig. Han ålägger människan att omvända sig. Ordet som används för omvändelse här. Det är. Och används i hela Nya testamentet för omvändelse. Det är sinnesändring. Alltså ingen liksom mänsklig förändring i livshållningen. Utan en inre förändring. En sinnesförändring. Inget som vi med mänsklig kraft kan göra själva. Utan det är någonting Gud gör, förändrar sinnet. Och när vi vänder oss till Jesus så händer det någonting, säger Nya Testamentet. När vi säger: Jesus, jag vill ha dig i mitt liv. Då händer det något på insidan som vi inte förmår göra själva. Jag sa att de har en byggnadsställning där ute. Har ni sett det? Ibland kan det ju kännas så där att vi liksom själva ska klättra upp. Vi ska ta oss upp dit. Men Jesus säger: jag vill göra någonting inuti er. Inifrån och ut. Förvandla. Och det är han som gör det. Och han erbjuder alla människor detta. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla. Han har erbjudit tron. Det är ett erbjudande till alla människor. Tron, tilliten. Som ett erbjudande och säga ja, jag vill tro. Det är någonting man får ta emot som en gåva. Inget heller man kan prestera. Jag möter ibland, jag önskar att jag kunde ha en sån tro som du. Och att då få säga, nej men det är en gåva. Vill du tro? Så be Jesus om tro. Det är ingen prestation. Och det är ingen liksom lära, massa dogmer eller lärosatser som man ska lära sig och klättra i. Eller, utan enkelt få be, Jesus, jag vill tro på dig. Du har något som jag vill ha i mitt liv. Och så är det ju det där. Det står ju mycket oerhört komprimerat i de här verserna. Alltså jag har vridit och vändit på detta. Det står ju massa saker. Och ibland är det ju så där att vi betonar saker, så står det ju en dag. En dag har han bestämt att han ska döma världen med rättfärdighet. Vilken dag är det? Och de samtalen har ni säkert suttit. Vilken dag är det Jesus ska komma tillbaka? Och vi försöker förstå, och det har man gjort genom alla tider, tyda tidstecknen som Jesus säger. Och man har till och med satt datum. När man varit så säker att nu händer det. Och jag tror att ni har hört de berättelserna. Om man fokuserar på vilken dag är det? Och så fastnar man där. Och så börjar man knäppa galet på något sätt. Det är svårt att få ihop det. Om man börjar med den knappen. Eller så detta stora då. Att han ska döma världen med rättfärdighet. Vad är rättfärdigheten? Vad är rätt? Och vad är rättfärdigheten? Och så kan man liksom rätt och fel. Och vi börjar bedöma, till och med döma. Det är fel och det är rätt. Och så säger Jesus, döm ingen. Så ska ni inte bli dömda. Men vi är snabbt där och gör våra domar ganska tuffa. Visst kan vi göra en diagnos, möjligtvis. Men vad dom innebär, det är att man ger ett slutgiltigt besked som inte går att ändra. Det är dom. Det finns bara en som kan ge vad som är rätt. Men så står det, genom en man som han har utsett. Och jag tänker, om jag får börja med den knappen, en man, vem är det? Vem är det han pratar om? Jo, det är om Jesus Kristus. Han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka Jesus från de döda. I tiden gjorde Gud ett nedslag i Jerusalem år 33, mitt i världshistorien. Inte någon flummig andlig händelse eller något kosmiskt. Utan i världshistorien hände en händelse som historiskt går att belägga, att Jesus dog och uppstod. Som ett tecken, som en hälsning från att Gud har utsett Jesus, mannen från Nasaret, som domare och herre. Och det är med Jesus vi måste börja. Och när vi har de här diskussionerna runt fikaborden och man krånglar till sig, vad är rätt, vad är fel? Vad står det, hur står det? Hur ska vi tolka, hur ska vi förstå? Så måste vi börja med Jesus. Det är knappen som vi måste knäppa först för att det andra ska bli rätt. Vi behöver lära känna honom. Och det är personligt. Inte bara som en kyrkans tro, utan som en personlig relation. Han känner dig. Han vet dina strider. Han vet din kamp. Han vet vad du brottas med. Han vet vad du har din glädje i. Och det är också han som en dag ska döma. Och där är Bibeln tydlig. Alla ska vi en gång dö och sedan dömas. Vi lever våra liv inför någon. Vi lever våra liv inför Gud. Varenda människa, säger Nya Testamentet. Och det kan ju kännas både lite obehagligt kanske. Men också så känner jag att det är mitt hopp. Det är mitt hopp, mitt stora hopp. Att det är Jesus som vet. Och att en dag ska han döma rättfärdigt. Och det är inför honom och ingen annan vi ska stå. Han som känner oss. Han som ser oss. Och också han som har gjort, burit allt. Och tagit alla mina tillkortakommande. Mina synder. Mina misslyckande. Och det går ju bra så länge jag har kontroll. Då kan jag leva på ganska bra. Då kan jag liksom tycka att jag klättrar en del där jag sköter mig. Jag är i alla fall lite bättre kristen än Bengt. Men måtte vi krackelera. Måtte vi krascha. För vi har inget att komma med själva. Och ibland är det befriande faktiskt i efterhand att faktiskt krascha och inse jag räcker inte till. Jag misslyckas och få erfara mötet med Jesus som säger Anna, du är dömd. Men benådad, jag lyfter detta av dig. Jag tvår dig vitare än snö. Det är ju obegripligt. Jag fattar inte det. Men när man inser det, att det är han som hjälper mig igenom det här livet. Och det är han som förvandlar mig. Så att jag inte behöver klättra och streta själv. Utan jag får säga varje dag. Jesus hjälp mig. Jag måste omvända mig varje dag. Och säga Herre hjälp mig. lika ofta och lika viktigt som den där kaffekoppen på morgonen, så behöver jag få säga: Jesus, var med mig idag. Led mig. Förlåt mig. Forma mig. Då är det att få börja knäppa allt rätt. Allt det andra faller på plats. Men vi måste alla börja med den knappen. Som är Jesus Kristus. Och det är han som en dag ska visa sig ha den totala makten. Den fullkomliga makten. Ibland tänker jag när man ser tiden, det är som ett sprinterlopp. Och så tycker man, ja men nu ligger ju den här, det i täten. Och nu är det den som ligger i täten. Och nu är den stark och leder. Hur ska det gå med vår värld, med vårt samhälle? Men det är på slutspurten som det visar sig vem som verkligen har makten. Och Bibeln beskriver slutspurten entydigt och klart, att det är Jesus som kommer att spränga mållinjen en dag. Det är han som här och nu har makten. Fast vi kan tycka att det är så mycket andra makter som är så starka. Men det är Jesus som har makten, och bara han. Och vi får haka på honom och säga: bo i mitt hjärta. Forma mig. Jag klarar inte av det själv ens. Men jag vill. Och jag längtar. Jag vill älska. Älska mina barn. Älska mina närmaste. Älska mina medmänniskor. Men Gud, hjälp mig. Och ibland när man hamnar i de där diskussionerna runt fikaborden, och så tänker man bara, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad. Jag vet inte om det är där eller där. Eller... Och då får landa i: Herre Jesus Kristus, jag vill att du ska vara Herre. Led mina tankar. Hjälp mig. Efter det samtalet runt bordet där, så råkade jag av någon anledning hamna i Matteus evangeliet. Och det är när Matteus 26 och 62, eller lite innan där. Det är när Jesus har ställts inför rätta. Han har varit den sista veckan i Jerusalem, och han har ställts inför rätta. Han har varit hos Pilatus, den politiska makten, som har ställt frågor till honom. Och så kommer han tillbaka till översteprästerna, som ställer frågor till honom och vill döma honom. Då står det att då reste sig översteprästen och frågade Jesus: svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Då sa översteprästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv har sagt det. Jag säger er, här efter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade, han förtjänar döden. De spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa, profetera för oss Messias. Vem var det som slog dig? Petrus satt ute på gården och en tjänsteflicka kom fram till honom och sa, du var också med Jesus från Galileen. Men han näkade inför alla och sa, jag vet inte vad du pratar om. Och jag såg den där scenen framför mig. Hur den politiska makten angrep Jesus. Hur den religiösa makten angrep Jesus. Och han teg. Men så säger han plötsligt någonting. Och det är, skulle jag säga, ganska, skulle kännas som en sån här partiledarutfrågning. När de aldrig svarar på frågan. När Jesus säger något som var till synes helt ut i det blå. När han säger, du har själv sagt det. Jag säger er, här efter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens moln. Och där stod han, piskad, fängslad. Och så säger han en sån grej. Kan ju tyckas, det hade ju inte alls med situationen, verkligheten, nuet att göra. Men han hade siktet längre fram. Här efter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens moln. Jesus hade makten fast det såg ut som nej. Han låg sist. Och Petrus, han hade inte lyckats klättra särskilt mycket. Han hade klättrat en bit, men han trillade ner totalt där ute på borggården. När han säger att jag vet inte vad du pratar om. Jag känner inte den mannen. Det kommer inte an på våra muskler, på våran kraft. Men en dag så kommer Jesus tillbaka. Och det är inför honom vi ska stå. Och idag erbjuder han och säger, tro på mig. Lita på mig. Låt mig få bo i ditt liv. Forma dig varje dag. Och jag ska leda dig. Amen. Jesus, tack. För att du är evangeliets stjärna och kärna. Att du är liksom knappen vi får knäppa först. Herre, låt oss få lära känna dig ännu mer. Och om vi tycker att du är knölig och svår att förstå. Om du känns långt borta. Så behöver vi bara viska ditt namn. Så vill du, så har du lovat att ge dig till känna. Att var och en som åkallar ditt namn ska bli räddad. Herre, kom till oss. Forma oss. Låt oss se verkligheten som den verkligen är. Och inte bara som hur det ser ut på ytan. Utan se att du är den som har makten och den vi får tillhöra och lägga våra liv i dina händer. Herre, tack för att du är den du är och att vi får lära känna dig som den levande guden och som ett glädjebud in i våra liv. Herre, tack för att vi får lita på dig. Och låt oss lära känna dig så att vår tillit växer. Att du är den du har lovat varenda en av oss. I Jesu namn. Amen.
Och så ska ni vara med allesammans i kören. Det är en pedagogisk som han är här på. Jesus är här. Vi börjar sjunga tillsammans. Han är här. Jesus är här.
Han är Herre, Jesus är Herre.